P1, Sveriges Radio.
Den har fått sitt namn efter lukten. Ön Funk Island utanför Kanadas östkust. För här fullkomligt stinker det. Och det låter.
Det är liksom skränar överallt är de. 1 miljon fåglar.
På gräsluttningen ner mot Atlanten så står de packade i enorma mängder och ruvar sina ägg. Det är svart och vitt, överallt.
Vi är nu här för att titta på en av de största massutrotningarna i världens historia.
Den var vår alldeles egna urpingvin, garfågeln, som sen blev utsatt för en fullkomlig massslakt och kokades levande i upplysningens namn. Nu är den borta för alltid. Jag heter Gustav Asplund och det här, det är garfågelns berättelse.
Garfågeln är ju en del i vår historia som vi har glömt bort. Det fanns ju enorma mängder i hela Nordatlanten. Enorma mängder, de fanns till och med i Bohuslän.
Tom Arnbom är docent i ekologi och naturvårdsexpert på Världsnaturfonden. Han har en särskild inblick i garfågelns öde. En jättestor havsfågel, stor som de största pingvinerna och rätt lik.
Man kan säga att den är klädd i frack. Kanske 70-80 cm hög. En jättestor näbb. Det är därför det heter garfågel. Kommer från geir, som egentligen är spjut. Och den vankar fram. Så jag säger Arktis eller Nordatlantens svar på en pingvin.
Men någon pingvin var den inte. Utan en helt annan typ av fågel. En alka. Som tordmular och sillgrisslor som man idag kan se i fågelberg lite här och var. Stora Karlsö utanför Gotland till exempel. Faktiskt var garfågeln den fågel som först kallades pingvin. Sen, när sjömän kom ner till Södra Ishavet och fick se andra stora svartvita fåglar, så fick de också heta pingviner.
Garfågeln satte namnet pingvin på kartan.
Hur som helst, i Nordatlanten var garfågeln alltså en vanlig fågel, både utmed Västeuropas kuster men också i östra Nordamerika. Där så ligger den och dyker efter fisk. Den kan hålla andan i 15 minuter.
De flyger under vattnet. Fruktansvärt duktiga på att dyka. Och det sägs också så i gamla historier man hör om jägarna att i vattnet var ingen idé.
Men den har en akilleshäl. Liksom dagens pingviner så kunde den inte flyga. Så på land dit den kommer för att häcka är den hjälplös. Och det ska människan snart komma att utnyttja. Men vi ska backa bandet först, för människan har haft en nära relation till garfågeln i hundratusentals år. Benrester har hittats som neandertalare har gnagat på och den finns avbildad i grottmålningar. Och på andra sidan Atlanten så begravdes man till och med tillsammans med garfåglar. En man med hela 200 näbbar.
Garfågelnäbbar, och man räknar ut att han måste haft en mantel på sig så var gjord av garfågel. Garfågel var en viktig del i kulturen för många kustmänniskor. Vi pratar i Sverige ofta om sillfisket eller strömmingsfisket, hur viktiga är för vår kultur här, liksom förr i tiden. Men garfågeln måste ha varit väldigt viktig för bohuslänningarna, för det var maten.
Men efter medeltiden så händer något som ska bli avgörande. Två industrier växer fram i Europa. Dels är det jakten på dun för att stoppa kudda med. Och garfåglarna, de var perfekta. Massor av dun. Och på häckplatserna så var det bara att plocka upp dem. På mitten av 1500-talet så började de bli allt färre i Europa och bli till viss del faktiskt skyddade. Och dunindustrin mattas av. I Nordamerika, där man hade tagit dunet från ejdrar istället, så var den fortfarande vanlig. Men då kommer nästa industri. En oljeindustri alla 1600-tal för belysning och uppvärmning.
Europa skrek efter fett för att eldas upp för gatlyktor och allt möjligt.
Återigen blir den stora och feta garfågeln en måltavla. Och det tar oss till den illaluktande ön Funk Island utanför östra Kanadas kust. För här fanns jordens största häckningskoloni av garfågel.
Funk Island är ju liksom en häftig ö där det är mycket dimma. Liksom, man lever lite grann på gränsen vad som är möjligt. De här fantastiska garfåglarna, de är låter, det är liksom väskränar och överallt är de. Så när sjömännen gick i land så var det så mycket så de visste ju inte riktigt var de skulle börja.
Med sig så har man grytor och plankor som man ställer som ramper upp på grytorna. Så börjar man driva garfåglarna framför sig. De kan ju inte flyga undan. Upp på ramperna, upp mot grytorna.
I mängder, alltså hundratals på hundratals, driva upp på planker i grytorna helt enkelt där de kokades ihjäl för att få ut fettet. Och samtidigt tog man då de här som var på väg upp från ett annat håll och stoppa in under grytan för att elda med dem, för de är så fettrika som brinner bra. Och då värmer upp grytorna där man dödar de andra med.
År 1622 beskriver kapten Richard Whitburn hur man skördar garfåglar i hundratal i taget.
Det är som om Gud skapat den här stackars oskyldiga varelsen som ett beundransvärt verktyg för människans fortlevnad.
Så töms Funk Island på häckande garfåglar. Dels för fettets skull, dels som proviant.
Sjöfararna som jagade säl, val och valros och annat, de åkte ju till östra Kanada för att bunkra upp med garfågel. Så man drev ner i båtarna, tog dem ombord och så slog man ihjäl dem så hade man kött ett tag framåt.
Nu så börjar man dra öronen åt sig. 1775 förbjuds jakten delvis. Den som ertappas piskas offentligt. Men det är för sent. År 1800 är de helt utrotade på Funk Island.
Och när det väl var väldigt få kvar, då blev det en jakt för att få tag på de sista exemplen, för att samla in dem innan de försvann. Så det fick ju ett pris när de blev sällsynta. Vi tror att de är, liksom, finns hur mycket som helst, men det finns ju en gräns hur mycket de tål. Och tar man dem när de är som sårbarast på land eller just under reproduktionen, så inte bara slår man ut de som finns där nu, utan man slår även ut framtida generationer när man tar äggen också. De allra sista garfåglarna samlas ju in till museum.
Det allra sista häckande paret på ön Eldey utanför Island stryps den 3 juni 1844 och deras enda ägg krossas. Ytterligare en enda fågel ses utanför kanadensiska Newfoundland 1852. Efter det är den borta för alltid. Men i ärlighetens namn, det här var för över 150 år sedan. Vad spelar det för roll att garfågeln försvann egentligen? Och vad har historien om den för bäring idag?
De är ju ett facit på en process som pågår och drabbar alla andra levande arter på jorden nu också.
Torbjörn Ebenhard på Centrum för biologisk mångfald, han har sin analys klar.
Det här är ju inte en liten speciell grupp längre med arter som hade väldigt konstiga udda egenskaper som gjorde att de var så känsliga så att de lätt dog ut, utan nu är vi inne i en lavin av utdöenden som kan drabba vilka arter som helst.
Det som garfågeln drabbades av, överexploatering, det är i allra högsta grad aktuellt fortfarande i form av jakt och utfiskning. Det nya på det är föroreningar och klimatförändringar.
Jag kan ge ett exempel från Alaska, där det har varit 5-6 grader varmare 2019 i haven. Alger och smådjur har inte kunnat växa som vanligt. Det finns inte det, så att sjöfåglar svält ihjäl nu. Laxpopulationerna kraschar i Alaska, så att urfolken har svårt att få mat.
För Tom Armbom så är det inte bara tomrummet i naturen som uppstår när en art som garfågeln försvinner som är skrämmande, utan också tomrummet inom oss.
Vi tappar kulturen nu hos urfolk och annat som inte kan använda den här arten längre för att vi har utrotat dem. Och det försvinner för evigt. Garfågeln är ett riktigt dåligt exempel på det.
I nästa avsnitt av Borta för alltid. Garfågeln är en av de utdöda djurens stora och praktfulla ikoner. Men bakom den står en lång rad små, okända och inte alls lika tjusiga varelser som är borta för alltid. Jag heter Gustav Asplund. Och Borta för alltid, det görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.